välkommen till ett nytt avsnitt av Global Hälsa-podden. En podcast från Svenska Läkaresällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Hanna Järndal och är legitimerad läkare och doktorand vid Umeå universitet.
Och jag heter Victoria Karkson och är ST-läkare inom obstetrik och gynekologi i Ystad. I dagens avsnitt så välkomnar vi Hanna Laustiola, generalsekreterare för Läkare i världen.
Hej och välkommen Hanna. Jättekul att ha dig med.
Tack. Jättekul att vara med.
Ja, vad härligt. Och du får jättegärna börja med att presentera dig.
Ja, men Hanna Laustiola heter jag. Jag är generalsekreterare på Läkare i världen sedan ett drygt år tillbaka. Och jag är, tvärt emot vad många tror, inte läkare faktiskt, utan jag är statsvetare i grunden och har också pluggat freds- och konfliktstudier. Jag har jobbat länge inom ideell sektor, olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, ungas engagemang bland annat. Jag har också jobbat en vända på riksdagen och jag är som kanske hörs stockholmare, född och uppvuxen här. Och ska jag säga något om mina privata intressen så älskar jag böcker och film. Och har till exempel varit volontärarbetare på Stockholms filmfestival många år. Så det är två av mina intressen.
Tack så jättemycket att du delar med dig av det, Hanna. Och för att gå vidare då så tänkte du börja med, kan du berätta mer om Läkare i världen och vad ni jobbar med, både nationellt men också internationellt?
Ja, Läkare i världen, vi är ju del av ett internationellt nätverk som heter Médecins du Monde och grundades i Frankrike 1980. Och vår vision är en värld där hinder till hälsa och vård har övervunnits och där hälsa erkänns som en grundläggande mänsklig rättighet. Så vi är alltså en människorättsorganisation och vi tar avstamp just i rätten till hälsa för att se till att vi lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde också i praktiken. Och tittar man internationellt så nåddes 11 miljoner människor förra året av våra olika insatser och det var i närmare 80 länder i över 450 projekt. Och då kan man ju säga att våra fokusområden är bland annat SRHR, alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men också psykosocial hälsa. Och vi finns både i humanitära kriser, men också jobbar vi långsiktigt med att stärka till exempel hälsosystem, infrastrukturen kring hälsa och sjukvård. Så det är lite om hur det ser ut internationellt. I Sverige har vi funnits i över 30 år. Vi grundades 1991 av bland annat professor Anders Björkman. Också människorättsaktivisten Anita Doratio var med. Och vi har ju länge haft som ledord att vi hjälper, vi vårdar, vi vittnar. Och det betyder att vi erbjuder på mottagningar runt om i landet medicinsk vård och psykosocialt stöd, men också mödravård. Men en viktig del av vårt arbete är också ett informations- och kunskapshöjande arbete gentemot vårdgivare. Och det handlar ju då om just hur ser rätten till hälsa ut för människor som faller mellan stolarna i systemet, i de vi hjälper. Och det kan vara att man har en rätt till hälsa. Exempelvis då, det är ju framförallt migranter vi jobbar med i olika former. Och då har man vissa rättigheter, men det är inte alltid som man kan tillgodogöra sig dem i praktiken. Så att det är det vi jobbar med i Sverige. Och då driver vi också ett påverkansarbete gentemot beslutsfattare och makthavare för att den här rätten till hälsa ska respekteras. Och vi är också väldigt viktigt för oss att poängtera en volontärbaserad organisation. Så att vi har över 500 volontärer som arbetar ideellt hos oss. Och det är då läkare, sjuksköterskor, psykologer, barnmorskor, tandläkare, tolkar med flera som kommer efter sin ordinarie arbetstid till oss och finns tillgängliga på våra mottagningar. Men utöver det har vi också ett litet kansli som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Men med huvudkontor i Stockholm som hjälper till och understödjer det arbete som sker då på de här mottagningarna. Vi har också en del uppsökande verksamhet.
Ja, vad intressant att höra. Och vilken bredd i aktiviteter från rent klassiska möten med patienter men också påverkansarbete som du berättar. Vi kommer att komma tillbaka till det lite grann just med hur politiken och policy påverkar rätten till hälsa och vård. Men jag tänker, du berättade också lite grann att det är främst migranter som söker sig till mottagningarna i Sverige. Vilka behov ser ni hos målgrupperna som söker? Och är det olika målgrupper som söker sig till läkare i världen?
Ja, precis. Vi har flera olika målgrupper. Och det man kan säga en slags minsta gemensamma nämnare för de här är väl att man är icke-medborgare, om man ska säga så. Det kan vara att man befinner sig i en asylprocess, att det är oklart vilken status man har. Man kan ha fått ett avslag men håller på att överklaga det. Det kan också vara så att man har fått avslag och gått under jorden, att man alltså är det som då brukar kallas för papperslös. Och papperslös är en stor del av våra besökare. Och det betyder alltså då inte att man inte har ID-handlingar nödvändigtvis. En del har inte ID-handlingar för att man har blivit av med det kanske under flykten. Man kan ha blivit bestulen på vägen hit. Men det finns också andra som då har valt att gå under jorden för att man inte ser det som ett alternativ att återvända till sitt hemland. Det finns också barn som är födda av papperslösa föräldrar och därför befinner sig i någon slags juridisk limbo här. Så att det papperslösa är en stor grupp som vi träffar. Vi träffar också det som vi då brukar kalla för utsatta EU-medborgare. Som är EU-medborgare alltså i ett annat land, Rumänien eller Bulgarien för det mesta. Och de faller mellan stolarna på grund av att de saknar sjukförsäkring i sina hemländer. Och det i sin tur gör de för att de oftast, ska jag säga, i alla fall är utsatta för en diskriminering på grund av sin romska tillhörighet. Alla är inte romer, men en stor andel är det. Och annars lever också många i ett socialt och ekonomiskt utsatt läge och utanförskap, så att man har svårt att få tillgång till den typen av handlingar då. Det här europeiska sjukförsäkringskortet, så här litet blått plastkort som vi i Sverige lätt kan beställa från Försäkringskassan men som inte alla har. Och då när man kommer hit och så blir man kanske sjuk eller man är kanske gravid och i behov av mödravård. Och då uppstår ett juridiskt vakuum där det inte är tydligt vad som gäller riktigt. Och det kan man också säga att de vi träffar har gemensamt att det är till följd av ens juridiska status som man av olika skäl då inte kan få tillgång till vård trots att man i vissa fall har rätt till det. Till exempel har ju papperslösa rätt till vård i Sverige enligt en lag som antogs 2013. Och på samma sätt, vi har också sedan förra året är ju en av våra stora målgrupper också ukrainare som är här under massflyktsdirektivet. Mm. Och de har ju också en viss rätt till vård, men det är begränsat trots det vad man kan få för tillgång. Och så det vi ser, det är väl, ja, men det är framförallt då, som jag sa, om jag ska summera det, det är papperslösa, det är utsatta EU-medborgare. Det är ukrainare, det är också sådana som kallas ibland för tredjelandsmedborgare, det vill säga man kommer från ett land utanför EU och sen har man fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Men av någon anledning befinner man sig ändå inte där utan här. Och när man är här och man kanske inte kan återvända till det land som man har uppehållstillstånd i, det kan vara för att man är fast i människohandel till exempel. Och då får man inte vård här, för då får man bara höra att man ska återvända till det land där man har uppehållstillstånd. Så att de vanligaste länderna som vi ser, jag kikade lite på vår statistik för förra året och då kan man säga att Rumänien är ett av de länder vi har flest besökare ifrån. Det är också Ukraina, Nigeria, Eritrea och Afghanistan. Det var vår sån här topp 5 i besöksstatistiken förra året. Och anledningen till att man kommer till oss, det är ofta, och nu får ni ha lite överseende med att jag då inte är läkare, men smärta i rörelseapparaten. Det kan vara receptförnyelse, eller att man väntar på provsvar från oss. Infektioner, tandvård, gynrelaterade besvär eller mag- och tarmbesvär. Så det är också de vanligaste sökorsakerna. Men jag skulle säga att många gånger så är det minst lika viktigt att man blir sedd och hörd hos oss. Att man får möta någon som tar sig tid med en och som ser en. Eftersom många av de här människorna, det brukar talas om ett skuggsamhälle. Så man kan ju säga det, det är många som lever i någon sorts skuggor där man inte existerar som person för att man inte har ett svenskt personnummer och inte kan bli en del av samhället fast man inget hellre vill. Så att bara få sitta framför en medmänniska som lyssnar på en, det är ju också något som kan förbättra en psykosociala hälsa eller i varje fall bidra till att den inte försämras. För många lider ju också av psykosociala besvär i väldigt hög utsträckning och vi har en separat. I Stockholm har vi en separat psykosocial mottagning och på andra orter är det blandat med medicinskt och psykosocialt stöd som man kan få. Men det är ju också något som väldigt många kommer till oss för.
Just det. Ja, ja det slår mig bara just när du berättar här. Just kopplingen såklart mellan psykosocial och fysisk hälsa men också hela socioekonomiska determinanterna för hälsa som på något vis blir så tydligt i några av de exempel du tar upp här och hur det påverkar det andra.
Ja, verkligen. Många lever ju också i hemlöshet eller under otrygga i alla fall bostadsförhållanden. Man kanske överfulla lägenheter förekommer också. Så att det är klart att det påverkar mycket, men även, och det kanske vi kommer återkomma till här senare när vi pratar om politiska förslag och hur de påverkar målgrupperna, men det är ju också vanligt att just det här juridiska osäkerheterna i ens asylprocess till exempel, eller bara överhuvudtaget om man kommer kunna få stanna någonsin eller ha en chans att söka asyl på nytt, eller liknande. Den osäkerheten är ju också en bidragande faktor till att ohälsan växer för många. Och det kan ju vara både den psykiska men också psykosomatiska besvär. Och sen utöver det så lever ju många ett väldigt tufft liv. Om man är här då som utsatt EU-medborgare så är det ju vanligt att man kanske sitter utomhus hela dagarna i alla möjliga olika väder och sitter inte så ergonomiskt bra, för att säga underdriva. Så den typen av att själva levernet i sig också skapar ohälsa är också något man får ta in.
Och det, jag tycker att det du berättar, det gör det så himla tydligt att ert arbete verkligen att det rör sig om, det är ju rätten till vård, det är rätten till hälsa och att det är några av era främsta hjärtefrågor. För att då komma in på lite som jag nämnde, just det politiska klimatet och hur det ser ut idag. Skulle du kunna beskriva mer hur det påverkas av den nuvarande politik och då specifikt, tänker du på Tidöavtalet till exempel, hur har ni sett att det påverkat ert arbete?
Ja, alltså först skulle jag vilja säga generellt att trots att det då finns den här lagen som jag nämnde tidigare som ger papperslösa rätt till vård, så ser vi ju redan då stora problem med att den lagen inte efterlevs. Och det beror ju mycket på kunskapsbrist och så hos vårdgivare, där vi bland annat ser att ett stort problem är att man inte ens kommer till läkare för en första bedömning, utan man blir ofta nekad redan i receptionen. Så det kan handla om administrativ personal till exempel som saknar utbildning helt enkelt om den lagen och hur man ska hantera det rent administrativt. Och det är ett problem som finns redan idag. Men vi ser att när Tidöavtalet slöts så upplever vi det som att många redan har agerat som om de förslagen i avtalet är verklighet. Att vi ser ännu fler problem med att människor nekas, och vi såg också ett ökat söktryck på vår mottagning i Stockholm i alla fall när de här förslagen presenterades. Och det finns ju som sagt en stor oro i de här grupperna redan som det är. Det är också många som inte känner till sin rätt till vård. Det finns många som redan idag till exempel är rädda för att bli angivna om de söker vård och att det ska innebära att man blir hemskickad. Så när man då får höra talas om ett förslag om en så kallad informationsplikt, vi brukar ju kalla det för en angiverilag, vi som är motståndare till den, men då ökar ju den oron dramatiskt. Och jag skulle säga att det är inte bara det förslaget, utan även förslag till exempel om att öka de inre utlänningskontrollerna, som det heter. Det vill säga att man kontrollerar människors identitet också innanför landets gränser. De förslagen, det finns några av dem som redan är framlagda och det finns andra som kommer att presenteras lite längre fram. Men tillsammans är det ju många förslag som gör att de personer som vi träffar inte kommer våga röra sig ute på stan överhuvudtaget. Man kommer inte våga. Många har redan en misstro mot myndigheter. Det kan komma sig av exempelvis att myndighetsutövare har varit de som har stått för en förföljelse och gjort så att man har behövt fly från sitt hemland i första taget. Så att den här tilliten till svenska myndigheter och hela det svenska offentliga samhället, den undergrävs ju av de här förslagen och gör att människor inte kommer våga söka vård. Det är ju den största konsekvensen vi ser av många av de här förslagen, att vi väntar oss ett ökat söktryck, framförallt om det här blir verklighet då förstås. Men vi väntar oss också att se dramatiska konsekvenser där det kan vara så att man just inte vågar röra sig ute i samhället alls. Så det kan ju leda till en ökad isolering till exempel hos både vuxna men också barnfamiljer. Alltså, och det är därför det är viktigt, tror jag, när man pratar om den här informationsplikten till exempel. Då har det ju höjts många röster, inte minst av vårdpersonal, för att undanta vården från en sån plikt. Men vi, alltså det är min fasta övertygelse om att det skulle inte spela någon roll om vården undantas för de här grupperna, för de kommer inte våga söka vård i alla fall. Och det beror på flera saker. Dels för att man inte kommer känna till vilka myndigheter i Sverige som eventuellt är undantagna. Det är ju svårt att nås av myndighetsinformation, bland annat på grund av språkliga svårigheter. Men också för att man kanske inte har tillgång till informationsteknik i samma utsträckning. Så det är ju en anledning, att man kanske faktiskt inte vet att vården undantas om den gör det. Men en annan anledning är att om vi säger att man vet att det förekommer överhuvudtaget någonstans i samhället, då kanske man väljer att inte skicka sina barn till skolan eller till en fritidsaktivitet, för att man vet inte exakt vart den här risken finns och inte. Och det tror jag kommer göra så att många barn framförallt blir drabbade, men också deras föräldrar, för man kommer att isolera sig mer, man kommer att hålla sig längre bort från samhället. Det kommer leda till försämrad integration och det kommer leda till en försämrad fysisk och psykisk hälsa. Och där folk, för vi vet ju att redan som det är nu så är det många som drar sig för att söka vård innan det är akut. Och faktum är att den lag som ger papperslösa rätt till vård, den omfattar inte bara akutvård. Det är ett vanligt missförstånd annars. Det är ett luddigt begrepp i den här lagen som heter vård som inte kan anstå. Det är säkert en del lyssnare som har hört talas om det. Och det har ju blivit vanligt att det tolkas som synonymt med akutvård. Men så är det faktiskt inte, utan det ska ju omfatta mer. Men i praktiken så är det ofta så att många drar sig för att söka vård just för att man är rädd för myndigheter, man är rädd vad som ska hända. Och då väntar man. Och man kanske har blivit nekad förut, ska jag också tillägga. För det är det ju många som har då. Det kan också handla om att man har fått höra att man måste betala en massa pengar. Och eftersom många lever i en väldigt svår socioekonomisk situation så har man inte råd med de fakturorna och då undviker man att söka vård igen om man behöver. Och allt det här sammantaget, det leder ju till att folk söker inte vård och så väntar man och så väntar man och så väntar man. Och ett tillstånd då, som om det hade behandlats initialt hade kanske kunnat gå över och inte skapa mer problem, exempelvis genom en antibiotikabehandling. Det kan ju sedan växa. Och det här kan ju alla ni som är läkare mer om än vad jag kan. Så jag tror inte jag behöver fördjupa mig så mycket i det. Men det är ju väldigt många tillstånd som ganska snabbt kan gå till att bli mer akuta om de går obehandlade. Och det kan ju också leda till kroniska sjukdomar och annat. Vilket i sin tur också leder till ökad belastning på akutmottagningarna. Som vi redan vet är hårt belastade. Det leder ju i sig också till ökade samhällskostnader när man måste behandla människor akut istället för i primärvården. Så att det finns ju en hel rad problem här som också är på samhällsnivå och inte bara rör de drabbade individerna. Men jag skulle säga att i Tidavtalet och vi som organisation, Läkare i världen, vi tycker ju inte att det är önskvärt att människor lever år ut och år in i ett skuggsamhälle som det brukar kallas. Det är ju inte, vi ser ju det just att människor inte mår bra av det. Så vi tar liksom inte ställning till det faktum att det finns människor som befinner sig här utan tillstånd och vad man ska göra åt det. Det är inte vår uppgift eller vår roll att lösa den saken. Det vi kan konstatera är att det finns människor, många människor, inklusive barn, gamla, gravida kvinnor, människor med funktionsnedsättningar som lever här under de premisserna. Och de har en rätt till vård i egenskap av människor. Det är deras mänskliga rättigheter det handlar om. Och det är Sverige skyldiga att se till att efterleva. Och därför så säger vi att det behöver man göra alldeles oavsett. Och många av de här förslagen i Tidavtalet, det kan därför skulle jag kunna tänka mig att det finns många som tycker att ja, men det här är väl rimligt, det här kanske är ett rimligt sätt att komma åt det här skuggsamhället. Det är väl inget bra att det finns ett skuggsamhälle? Nej, det är inte bra. Men de här förslagen, de kommer att bidra till att människors mänskliga rättigheter kränks och däribland då den här rätten till hälsa. Och det är det vi vänder oss emot starkt. Och det är också så att även om vissa enskilda förslag kanske inte verkar så allvarliga så är det så väldigt många förslag i Tidavtalet nu. Så då sammantaget så skulle jag säga att de misstänkliggör också den här gruppen. Vilket är en annan oro som vi har. Att det kan också leda till ökad diskriminering och hatbrott. Har vi inte ens pratat om. Men det skulle också kunna vara en annan konsekvens. Men att de liksom likställs med kriminella och den här bredden av förslag och hur de kommer slå. Där skulle jag säga att det är väldigt, väldigt mycket som kommer att leda till ökad ohälsa på alla möjliga plan. Sen kan jag också säga någonting mer om mer specifika förslag om ni vill det.
Ja, men absolut. Jag tänker att det är jätteviktigt att lyfta lite exempel om du vill.
Mm. Ja, men jag var ju inne lite på den här inre utlänningskontroller och angiveri. Förslaget då. Sen finns det ju, om jag skulle säga då, någonting med några fler förslag som finns i Tidavtalet, så är det också en försämrad tillgång till tandvård som är ett förslag som ligger. Och det är ju framförallt att man tar bort subventionerna på tandvården för asylsökande och papperslösa. Det är också en som har varit upplyft, vet jag, bland många i vårdyrkena är ju begränsningen i rätten till tolk. Och det är samma där. Det är ju inte rätten i sig som tas bort eller föreslås tas bort, utan det är subventionen på den. Men det gör att det skulle bli väldigt dyrt för de här grupperna. Och då kan man ju säga att tolkningen, och där det vet ju, tänker jag, alla som jobbar inom vården, att det är otroligt viktigt förstås att förstå sina patienter. Och att har man inte en professionell tolk på plats så är det ju en uppenbar risk förstås för missförstånd mellan patienten och vårdpersonalen. Och det kan ju i sin tur leda till att risk för att fel vård ges. Vilket kan innebära förvärrade sjukdomstillstånd, ökade kostnader för den vård som ges när man behöver kanske komma tillbaka igen. Men en annan allvarlig konsekvens av det är förstås att barn riskerar att användas som anhörigtolkar. Och det är ju något som vi såg förr innan den här subventionen på tolkning fanns. Att barn ofta användes för det. Och då kan det ju vara att antingen att den som är patient väljer att hålla tillbaka med en del viktig information för att man inte vill att ens barn ska behöva höra det. Men det kan ju också leda till att man berättar viktig information och att barnet sen behöver översätta det till exempel då läkaren säger. Och att en 8-åring till exempel kan behöva sitta där och höra om mammans cancerbesked. Som kanske inte alls är lämpligt för barnet att ta del av på det sättet. Och därför är det ju också, tycker jag, uppenbart att flera av de här förslagen strider mot barnkonventionen. Man har absolut inte barnets bästa som utgångspunkt i de här förslagen. Och det tror jag också handlar mycket om att man inte tar hänsyn till att det finns barn i de här grupperna. Och barnfamiljer är ju, och många, vi träffar ju också många, vi träffar inte så mycket barn på våra mottagningar, men vi träffar ju många som är föräldrar och som också uttrycker stor oro för deras barn och för deras barns framtid och hur det ska bli. Och den oron, tänker jag, kommer ju naturligtvis öka med de här förslagen. Och inre utlänningskontrollerna som jag var inne på tidigare, så skulle jag också säga att där finns ju en väldigt uppenbar risk för rasprofilering. Det är väldigt svårt att se framför sig hur de här kontrollerna ska gå till utan att man går på vissa specifika utseenden när man ska kontrollera människor. Och det tänker jag ju för övrigt, det är ju någonting som borde uppröra samhället i stort. Det handlar ju om oss alla. Den här rädslan för att söka vård, men också rädsla för att människor kommer, eller förlåt, en risk för att människor kommer att nekas vård felaktigt. Det tror jag också är en uppenbar konsekvens. Att vi har redan, som jag tror jag nämnde, sett exempel på där vårdgivare har uttryckt att så här, nej, men du har inte rätt till vård. När det faktiskt inte ligger till så. Det är som att man utgår från att den här rätten till vård som finns rivs upp i samband med de här förslagen. Och vad vi har kunnat se, så finns ju inget sånt förslag om att riva upp den här rätten. Och det är ju för övrigt något som också upprör väldigt mycket, för att börjar man fundera då på hur ska det här gå till i praktiken om vi tar den här informationsskyldigheten med angiveriförslaget, då kan man ju också tänka så här, jaha, det kommer en patient till en akutmottagning, eller vi säger till en förlossningsavdelning. Hon ska föda. När ska den här läkaren eller barnmorskan säga nu är det dags att ringa polisen eller Migrationsverket? Är det så fort den här mamman står där i receptionen? Är det under förlossningen som någon ska börja undersöka den juridiska statusen? Är det efteråt när man står där och ska bli utskriven med en nyfödd bebis i famnen? Det är ju, men det finns så mycket här, och jag tänker att det också drabbar vårdpersonalen väldigt mycket och leder till en etisk stress för yrkesgrupper som redan är väldigt hårt belastade. Så att jag tänker att det är olyckligt på en väldigt många plan, förutom förstås för de individer som drabbas.
Ja, men verkligen, jag kommer att tänka på begrepp som jag vet används både inom global hälsa men också inom mänskliga rättighetsutbildning. Just det här med AAAQ, Availability, Accessibility, Acceptability och Quality. Och jag tänker just att du belyser här flera exempel på att även om du i slutändan kanske på pappret har rätt till då en vårdinsats, men många andra barriärer som kan uppstå på vägen och hur det då kan förändras och har förändrats bara i samband med politiska förslag. Så jätteviktigt.
Ja, men verkligen. Och vi jobbar ju efter de kriterierna som du precis nämnde. Och det är därför som vi just brukar påtala att ja, det finns en rätt till hälsa i Sverige, men eftersom den inte alltid är tillgänglig, den är inte alltid godtagbar eller kvalitativ, eller det finns inte tillgång, då är den inte uppfylld heller i praktiken. Och det är som sagt Sveriges skyldighet att göra det, och det tar mänskliga rättigheter tar det inte hänsyn till ens juridiska status. Det är ju det som är hela poängen, att de är universella, det gäller alla människor, alltid. Och de är också odelbara, brukar man ju säga, om de mänskliga rättigheterna. Det vill säga, ingen rättighet är värd mer än någon annan. Och det är också otroligt viktigt, för det finns en tendens ibland till att framförallt politiker, skulle jag säga, men också en del sådär att man kan stöta på i samhället, att man tycker att vissa rättigheter är liksom lite viktigare än de andra. Och då tänker man ofta på de här som brukar kallas just för medborgerliga rättigheter, med kring yttrandefrihet och mötesfrihet och liknande. Medan de som brukar kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, där rätten till hälsa ingår, de brukar ofta betraktas som någonting skilt. Men alla de här rättigheterna förstärker varandra och är inbördes beroende av varandra. Så att det är otroligt viktigt att man ser helheten i de här förslagen. Och vad det betyder för samhället i stort, tror jag också. Alltså, mänskliga rättigheter är ju, de gäller ju individer. Men de har ju också tillkommit i ett sammanhang där man ser vad som händer i ett samhälle när man inte fullföljer det, eller när man börjar tumma på de här principerna om alla människors lika värde. Och jag tycker att i grund och botten är det därför vi finns till, läkare i världen. Det är ju ett sätt just att se till att varje människas mänskliga rättigheter respekteras, och att det ska inte spela någon roll vem man är, var man kommer ifrån, varför man är här, utan man har de här rättigheterna, och det är inte något förhandlingsbart, helt enkelt. Och det är det som också känner stor rädsla för nu med de förslag som ligger, att det börjar tummas på de här, och så kanske inte alltid så som samhällsklimatet ser ut nu, att folk kan ta till sig de här individerna och hur det kommer drabba olika individer just. Och då tänker jag att har man svårt att se individerna, då kanske man åtminstone kan se riskerna för samhället i stort, som också finns där. Och för vårdpersonalen och för barnen, och för hur blir det då om vi har en massa människor som också växer upp i ett samhälle här, som aldrig har varit en del av det och som inte får tillgång till vård, och som kanske inte går i skolan, vart kommer de ta vägen? Så det väcker ju en väldigt massa frågor också.
Ja, men absolut. Och det låter som att det finns en del utmaningar. Det finns en del att göra inom läkare i världen. Och du berättade här att ni har en hel del volontärer som är aktiva i Sverige. Om man nu lyssnar och är intresserad av att engagera sig, vem kan bli volontär i läkare i världen, och hur gör man?
Ja, alltså, jag nämnde att vi har väldigt många olika yrkesgrupper som är volontärer hos oss. Så att det är inte enbart vårdpersonal, men vi har ju en stor majoritet förstås som har någon form av vårdbakgrund. Vi finns ju på olika orter, så att det man kan göra om man vill engagera sig hos oss, det är att man behöver kolla om vi finns på den orten till att börja med då. Och det kan man hitta till exempel på vår hemsida då, lakarivarden.se. Man kan skicka också ett mejl till frivillig@läkarevärlden.se, och där kan man skriva eller uttrycka sitt intresse för att bli volontär. Det kan man också göra via hemsidan. Och då brukar man få lite frågor, och det kan man också skriva när man hör av sig vad man har för yrkesbakgrund förstås. Så underlättar ju det för oss att se om det finns en matchning och vilken ort man bor på. Men är man inte vårdpersonal, så skulle jag säga att då är det främst i Stockholm som vi har behov av volontärer som är det vi brukar kalla för klinikansvariga och klinikvärdar, kvällsvärdar. Så det är två roller där man kan fungerar mer som den ena är lite spindeln i nätet kan man säga för mottagningskvällen och se till att allt flyter på bra med inskrivningar av patienter och hänvisning till läkare eller sjuksköterskor beroende på varför man är där. Och ja, de här klinikvärdarna, de delar också ut kölappar och är lite allmänt behjälpliga för patienterna i väntrummet till exempel. Så att det finns också andra möjligheter. Sen är det klart att har man något specifikt intresse, man har en helt annan bakgrund, man vill hjälpa till med kommunikation eller fundraising eller sånt som vi också har behov av, då går det ju alltid bra att höra av sig, så kan vi se om vi kan hitta. Vi är flexibla på det sättet att alla är välkomna. Vi försöker hitta en plats om vi har möjlighet. Och då får man också gå, då brukar man få gå en slags, man får träffa någon hos oss, någon av våra regionala samordnare, och så får man ett möte där man kan berätta lite mer om vad man har för kunskaper, vad man är intresserad av att göra. Och sen så har vi lite digitala introduktionsfilmer man kan ta del av för att se om det är något för en eller inte. Och så får man gå bredvid på mottagningen under några pass. I alla fall är det så det funkar i Stockholm. Jag är lite osäker på exakt hur introduktionen går till på övriga orter eftersom jag själv finns i Stockholm. Men det är, skulle jag säga, är en smidig process.
Men om man inte kan engagera sig som volontär av någon anledning, man kanske bor på en ort där det inte finns mottagning eller så, finns det något annat sätt som man kan engagera sig i Läkare i världen på?
Ja, det finns ju självklart flera sätt som man kan stötta oss på, och som en liten organisation så är ju vi väldigt beroende av också ekonomiska bidrag, så man får ju hemskt gärna bli månadsgivare om man vill stötta oss. Man kan också förstås skänka en engångsgåva, men jag skulle säga att skänker man till en organisation som Läkare i världen så gör det verkligen stor skillnad. Om man till exempel ger regelbundet så betyder det oerhört för våra möjligheter att bygga vår verksamhet på lite längre sikt, eftersom vi annars har mest olika större institutionella givare och så. Så att det skulle ju förstås vara ett väldigt välkommet sätt att stötta oss på. Man kan ju också bli medlem om man är intresserad av det och organisationens utveckling. Och man får förstås gärna också följa oss i sociala medier på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. För att sprida våra inlägg är ju också ett sätt att stötta det vi gör så att fler får kännedom om oss och vår verksamhet. Så det är ett ytterligare sätt man kan hjälpa oss på.
Just det. Och det leder mig till en annan fråga. Jag vet, du nämnde det här kring att vittnesmål också är en viktig del i Läkare i världens arbete. Och hur arbetar ni med att sprida vittnesmål eller ja, är ni aktiva i med sociala medier och på vilket sätt når ni ut skulle du säga?
Ja, men det är något vi jobbar på skulle jag säga, ett utvecklingsområde där vi försöker och har under lång tid samlat in berättelser från de som besöker oss, det som vi då kallar vittnesmål. Och vi brukar ju dels ta upp dem i sociala medier som ett sätt att få ett ansikte på de människor som döljer sig bakom de här begreppen och siffrorna. Men vi jobbar också på att ta upp det i olika sammanhang med politiker, och bland annat så har vi också samlat vittnesmål vid ett tillfälle tillsammans med svenska Amnesty i en anmälan av Sverige till Europarådet och till deras sociala kommitté som det heter. Och där vi har gjort en sorts ett kollektivt klagomål kallas det, där vi då samlade ihop över 129 enskilda vittnesmål, berättelser då människor har fått sin rätt till vård kränkt av ett eller annat skäl. Och det kan vara för att man har blivit nekad vård eller att man har fått för höga fakturor för vård man inte skulle haft, eller att man inte har vågat söka vård på grund av att man har blivit nekad tidigare och så vidare. Det som vi har pratat om här under kvällen. Men det är ju också ett sätt att visa på att det finns systematiska problem som döljer sig bakom. Att det inte bara handlar om en människa här och en där och att man inte kan avfärda det på det sättet, utan att det finns ett strukturellt problem och att Sverige har en skyldighet som stat att agera för att åtgärda det. Och då är ju vittnesmålen till stor hjälp, att man kan visa att ja, men det här är ett fenomen som finns över hela landet, och det blir också mer verkligt när man kan lyfta människors berättelser, vittnesmål då, om olika incidenter. Så att det är ju ett sätt som vi jobbar med det på. Men vi vill också gärna bli bättre på att nå ut mer med det, och vi jobbar på möjligheter att skapa till exempel rapporter som rör situationen i Sverige på kanske olika tematiska områden till exempel. Så det är ju något vi ser fram emot att kunna komma ut med mer framöver.
Goda möjligheter till engagemang, helt enkelt. Ja. Och jag tänkte också, du berättade lite här i början att du tycker om att läsa. Har du några boktips till våra lyssnare, eller kanske en bok som du läser just nu?
Bra fråga. Då skulle jag, med tanke på temat, så kommer jag osökt att tänka på en bok som heter Bilal, som kom för ganska många år sedan, som är skriven av en italiensk journalist som heter Fabrizio Gatti. Och han gjorde ett vallraffande reportage där han skapade sig en slags falsk identitet som flykting, och så gjorde han den resa som många flyktingar gör från, i hans fall då var det från västra Afrika genom Niger upp till Libyen. Och så beskriver han i den här boken vad som händer längs färden och de här olika vedermödorna och väldigt hemska upplevelser på många sätt. Men trots det skulle jag säga en väldigt lättläst bok. Den är tjock, men man ska inte låta sig avskräckas av det, för det finns verkligen ett flyt. Den är nästan spännande som en thriller att följa. Och sen då kommer han till Medelhavet och han förmår sig inte riktigt ändå att sätta sig i en sån här överfull flyktingbåt för att liksom gå den här sista etappen till Italien, utan han, jag ska inte säga hur han löser det, men han hittar ett annat sätt i alla fall, och han hamnar på Lampedusa där många migranter anländer. Nu finns det ju en hel del andra flyktinggrupper och så, men jag skulle säga att det var ett otroligt effektivt sätt att förstå vad det är som många människor utsätts för när de sen till slut står här i Sverige och vad de har varit med om, och att just hur viktigt det är, tycker jag, att alltid se människan bakom de här siffrorna och orden vi slänger oss med. Jag har sagt papperslös massa gånger, det blir så lätt bara ord och svårt att föreställa sig människorna. Men så den boken tycker jag är verkligen en stark rekommendation. Men jag vet inte om den går att hitta i bokhandeln längre. Jag tror att man får söka efter den kanske på nätet eller så. Ett annat tips är väl, jag håller på att läsa den här bokserien nu som heter Om uträkning av omfång. Den har varit lite omskriven, som handlar om en kvinna som har fastnat i tiden, av den danska författaren Solveig Balle. Så den tycker jag är superbra, med väldigt många existentiella frågor. Det är kanske inte så ofta man får tillfälle att stanna upp och reflektera lite kring det. Så det kan jag också skicka med på ett helt annat tema.
Otroligt bra boktips, måste jag säga. Jag blev sugen på att leta upp den här på en gång.
Ja.
Stort tack, Hanna, att du ville vara med oss i Global Hälsa-podden och berätta om dig och Läkare i världen och ert så otroligt viktiga arbete. Jag passar också på riktigt stort tack till alla ni som lyssnat på podden. Och om ni är intresserade av att lära er mer eller engagera er inom global hälsa, så följ gärna Svenska Läkarsällskapet eller Kandidat- och underläkarföreningen i sociala medier, och prenumerera på podden i er app så att ni inte missar kommande avsnitt.
Varmt tack för att jag fick komma.